finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Sverige har haft hundratals olika fackföreningar, men numera är de färre än någonsin. Och det kan ju låta dåligt, men det är precis tvärtom. Och hur kan det hänga ihop? Jo, det ska vi ta reda på i det här avsnittet av Dagens Arbetes historiepodd. Jag heter Jonas Nordling.
Detta tillfälle finner jag särdeles lämpligt begagna för att till eftervärlden framföra några synpunkter på ett problem som just nu är aktuellt inom svensk fackföreningsrörelse.
Det här är Fritjof Ekman. Han var ordförande för fackförbundet Metall mellan åren 1925-1932 för att sen ta plats i Per Albins första regering. Men när Fritjof Ekman läser in det här i början av 1930-talet, då är han en av flera ordförande inom LO-förbund som har fått möjlighet att lämna en hälsning till framtiden. Så vad väljer då Metalls ordförande att berätta för oss som lyssnar så här över 90 år senare? Ja, det ska vi inom kort få höra. Men för att också sen förstå det här på bästa sätt så har jag bjudit in en kunnig gäst.
Jag heter Claes Åmark. Jag är pensionerad professor i historia vid Stockholms universitet. Jag höll länge på med arbetsmarknaden, fackföreningsrörelsen och har skrivit 5 böcker om det ämnet.
Ja, så vad har du att berätta för oss, Fritjof Ekman?
I Kungliga biblioteket och det nyuppförda stadsbiblioteket är hyllinredningen av ny konstruktion. Hyllbredan vilar på 2 konsoler av plåt och är vid dessa fästad av 4 stycken kvartums träskruv. Indragning av dessa träskruvar ansåg och inredningssnickarna vara byggnadsträarbete som skulle utföras av dem. Hyllkonstruktionen utfördes av en smidesfirma och idragningen av skruven utfördes av en pojke. 2 ombudsmän från Svenska Metallindustriarbetarförbundet och 3 sådana från Svenska Byggnadsträarbetarförbundet diskuterade under 2 dagar vilken organisations medlemmar som hade rätt att utföra arbetet innan det medgavs att pojken fick fortsätta utföra detsamma. De tankebanor som mellan yrkesutövare av skilda slag föranleda tvister av denna art är ytterligt farliga för fackföreningsrörelsen. Det är början till verkliga brodersträtor inom vår rörelse. Något gagnande för arbetarna som klass utvinnes icke med dessa tvister.
Alltså Ekman var ju ordförande Metall. Det här är början på 30-talet. Inom LO har man då kommit en bit på väg i omvandlingen från yrkesarbetarförbund som det man började med till industriförbund. Och en princip var enkel. Alla på en arbetsplats ska tillhöra samma fack. Så var det ju inte. Det skapade problem i avtalsrörelserna. Det första riksavtalet i byggindustrin från 1908 undertecknades av 13 fackförbund. Tänk dig att få ihop det. Det här citatet är underbart. Det är mitt i prick med den här typen av gränsdragningsfrågor som är svårlösta. Alltså vissa gränsdragningsfrågor, de löser man genom att slå ihop fackförbunden. Det här löser man inte på det sättet, det går inte. Utan man måste då på olika sätt förhandla sig fram till regler för hur de enskilda arbetsuppgifterna, vem som ska utföra dem under vilket avtal. De konflikterna fanns då, de finns än idag. Och det här är ju då under lågkonjunkturen, när man inte hade så mycket jobb, då ville de som ägde fabrikerna passa på att renovera byggnaderna, bygga en ny maskinhall eller någonting sånt. Då ville de använda sin egen personal för att slippa säga upp dem. Och fabriksarbetarna hade lägre timlöner än byggnadsarbetarna som fick höga timlöner därför att de var arbetslösa ett par månader per år och skulle ha anständiga årslöner. Så att då fick man den här konflikten och industrifacken och arbetsgivarna brukade vinna, va? Så man fick använda arbetarna på det sättet.
Okej, men börja från början. Hur blev det så här?
Alltså de som först bildar fack, det är inte de som är svagast eller har sämst villkor eller någonting sånt, utan det är ju de som har en yrkesskolning som är kvalificerad yrkesarbete. Man hittar då bland hantverksarbetarna i byggfacket, det är murarna och snickarna eller typograferna eller bagarna eller någonting sånt. Va? Och de bildar yrkesförbund. Men sen kom ju det här problemet när man börjar förhandla om riksavtal. Och det är ju kring 1905, alltså ett riksavtal för verkstadsindustrin. Och sen blossade upp det här med riksavtal framåt 1920, då man har, det blir den normala formen på arbetsmarknaden. Och då är frågan, vem ska förhandla om riksavtalet, vilka ska vara med? Va? Och där får man ju praktiska problem. Och där utkristalliseras ett mönster efter ett par år att det är de tre husbyggnadsfacken, murarna, snickarna och grovarbetarna. Det är de som sköter förhandlingarna. Andra yrkesgrupper som är inblandade, de skriver på avtalet när det är klart. Men de har ju olika intressen, de fungerar olika och vill ha olika typer av löner och så vidare. Så att man får jättemycket samordningsproblem av det här. Och det är de samordningsproblemen som LO försöker lösa genom en centralisering av beslutsfattaren till exempel. Eller genom att man så småningom fångar upp de små yrkesförbunden och får ihop dem i större industriförbund. Och det har ju varit en framgångsrik politik i det långa loppet. Men man slipper inte konflikterna kring de stora sektorerna. Alltså industrin, byggnadsverksamheten, transporter och service. De är fortfarande där. Så att somliga av gränsdragningskonflikterna i LO, de finns där och kan inte slutgiltigt avgöras bara av LO. Utan där spelar arbetsgivaren en viktig roll och där spelar arbetsdomstolen en viktig roll. För att en del av de här frågorna hamnar hos arbetsdomstolen och de fattar ju bindande beslut. Va? Så att LO är inte, de kan inte bestämma själva helt och hållet. Alltså det här, det vi pratar nu, det är ju konflikter på arbetsplatserna, va? Och där man inte kan lösa konflikter genom att slå ihop förbund, utan man måste lösa dem genom att bestämma vilket förbundsmedlemmar som ska göra vad. Men sen då, om du säger att LO har varit världens mest framgångsrika fackföreningsrörelse, eller starkaste har man ofta. Ja, men ingen säger nästa mening. Sverige är världens starkaste arbetsgivarorganisation. Sverige är världens starkaste tjänstemannafack. Så att det är den mest välorganiserade arbetsmarknaden vi har, där organisationerna ska lösa sådana här problem. Jag skrev en bok för ett länge sedan som heter Solidaritetens gränser. Det handlar just här. Vilka är det som är arbetare, vilka är tjänstemän, vilka fack ska de vara med i? Det som jag hade roligast när jag skrev om det här, det var ju de statsanställdas förbund. Och det är inte självklart att statsanställda ska vara medlemmar i LO. I Danmark är det inte så. De har en egen huvudorganisation. Och i Sverige, när de statsanställda började organisera sig i slutet på 1800-talet, då var det ju då yrkesförbund, det var förbund inom varje statligt verk och de var inte med i LO. Och det hade att göra med anställningsformerna, för att en del statsanställda, de hade det kallas för ordinarie eller extraordinarie tjänster. Hade man en ordinarie tjänst så kunde man inte säga sig upp. Och man hade inte förhandlingsrätt och man hade inte konflikträtt eller strejkrätt. Från början tänker sig då de statsanställda att det räcker med att de har egna förbund utanför LO och att arbetsgivaren ska vara välvillig och ge dem anständiga löner och så vidare. Och sen upptäcker de här i slutet på 20-talet att nej, så blir det inte alls. Staten är snål. Därför så börjar de diskutera vilket fackförbund de ska vara med i. Och de diskussionerna leder till slut att alla förbund för statsanställda arbetare utom ett går med i LO. Det förbundet som är märkligast här, det är ju Tullmannaförbundet. Där var det så, alltså i de här förbunden med statsanställda arbetare så fanns det ju alltid en borgerlig gruppering som var misstänksam mot socialdemokratin, mot LO, som inte ville gå med i LO. Sen fanns det ju vänstergrupperingar också, så att i Tullmannaförbundet så hade man en rätt stark kommunistisk gruppering. Och då skulle de då, när de märker att de andra statsanställdsförbund går med i LO, då vill de också göra, eller då kommer den frågan upp. De försöker flera gånger, förslagen röstas ner av kongressen med minsta möjliga majoritet. Vid ett tillfälle så är det lotten som avgör hur det ska bli. I Göteborg så hade man utsett två grupper av kongressledamöter och den ena var kommunister eller vänstermän och den andra var socialdemokrater. Och det här var 1943 när LO hade förbjudit kommunister att ha förtroendeuppdrag inom fackföreningsrörelsen. Där kom det 2 13-mannadelegationer till kongressen och vilken skulle man ta? Och det beslutet fick man lotta fram och kommunisterna vann och röstade ner anslutningsförslaget till LO. Och då gav de upp tullmännen och sa att okej, vi kan inte vara ensamma, vi går med till CO istället.
Ja, det var ju onekligen udda. Men bortsett från den händelsen då, vad kännetecknar gränsdragningarna inom LO?
Det är speciellt för Sverige och LO att LO har aldrig varit intresserad av att ha en facklig strid för att skydda en viss yrkesgrupp, ett visst sätt att producera något sånt där, utan har hela tiden varit ute efter att företagen ska kunna drivas rationellt och de ska gå med goda vinster, för då kan de betala bra löner och ge bra arbetsvillkor. Det finns ett exempel man kan nämna på motsatsen, det är typograferna. Alltså på 70-talet ungefär så började ju typograferna här, särskilt i Stockholm då, att föra en strid för yrket. Typografyrket skulle räddas, och då, sen kom ju datorerna och typograferna behövs ju inte i många så mycket längre. Och den striden förlorade de. Och i England till exempel, där har de haft stora sådana här strider, och den mest kända är väl gruvarbetarkonflikten 1984 när en del av gruvindustriarbetarförbundet under Alfred Scargill gick ut, inte bara för att få upp löner eller bättre villkor utan för att skydda arbetet i kolgruvorna för framtiden. Och idag framstår det som lite mindre välbetänkt. Men den här typen av strider för att skydda yrket, det har LO från början valt bort. Och det har varit en viktig orsak till att LO har varit framgångsrikt. Innan jag började med den här typen av forskning så var ju den vanliga uppfattningen att det är arbeten organiserar sig i fackföreningar, de kräver avtal, prislistor är från början. Alltså jag har ju med, i flera av mina böcker har jag ju med ett citat från Stockholms murare 1884 där de säger att ja, vi har haft ett problem här och vi har då funderat på det och vi kommer fram till att vi behöver ha en gemensam prislista på alla vanliga arbeten här och vi lovar att inte ta något jobb under priset i prislistan. Och just det där citatet finns ju, som jag uppfattar det, med i det som LO numera kallar för det fackliga löftet. Det är alltså att hindra att arbetarna hindra underbudskonkurrensen inom arbetarklassen. Men då så började jag titta på arbetsgivarna i byggfacket i Stockholm och så vidare, upptäckte om det fanns ju en ring byggmästare i Stockholm som hade en gemensam prislista redan innan arbetarna hade blivit fackligt organiserade. Och arbetsgivarna, en del av dem alltså, inser ju då, upptäcker det här början på 1900-talet eller så, att det finns stora fördelar för dem också med avtal. Avtalen gör kostnaden för arbetet kalkylerbar. Och det är väldigt viktigt för att förstå dåtidens arbetsgivare. Kalkylerbarhet vinner de mycket på.
Och hur har LOs relation sett ut gentemot andra löntagargrupper?
De har alltid funnits en djup misstro mot tjänstemän i LO, för att inte säga mot akademiker som också har märkt. Och LO valde ju tidigt då att lägga gränsen mellan arbetare och tjänstemän ganska lågt i organisationen. Sen hade de då arbetsgivarna, Svenska arbetsgivarföreningen krävde ju då att förmännen, arbetsledarna inte fick vara med i LO. De skulle leda förbundet. Och sen då när det började bli dags för tjänstemännen på 30-talet att organiseras i större skala, då tyckte LO att det där är ju bra. Och det får ni göra, och vi håller gränsen ganska lågt fast på olika ställen i olika förbund. Då. Men det är ju en deal som man vinner två väldigt viktiga saker på. Det ena är ju då att man får ett stort tjänstemannafack i Sverige jämfört med Norge eller andra länder. Den andra saken som LO vinner på det här, det är att LO kan fortsätta med att ha ett nära samarbete med Socialdemokraterna. För det skulle tjänstemännen inte gått med på. Så att de köper det politiska samarbetet genom att släppa tjänstemännen ganska långt ner i organisationen. Och där är det oerhört viktigt för den svenska modellen, och nu är det ju LO och PTK som förhandlar.
Ja, så är det. Men hur ser det ut inom LO när det gäller den egna gränsdragningen? Den som Fritjof Ekman ville skärpa till?
Ja, alltså det är så här att LO har ju ett antal sådana här översynskommittéer och organisationskommittéer, och där försöker man ju då formulera någon slags princip av lite olika slag då. Alltså industriförbundsprincipen är ju enkel att fatta när det gäller enskilda arbetsplatsen, men löser ju inte frågan om vilka förbund man ska ha. Och det finns ju en som de kallar för produktionsprocessprincipen, alltså alla som är inblandade i samma produktionsprocess ska ju vara med i samma förbund. Och man är angelägen för att hitta den typen av logiska förklaringar, för att det är ett sätt att legitimera förslaget till sammanslagningar och så vidare. Men sen finns det ju en annan outtalad princip som är stark, och det är ju då att ett fackförbund måste ha så många medlemmar och ha så stark ekonomi att de kan betala för ombudsmännens löner och för lokaler och tidningar och allting. Och det här betalningsförmågan har ju då bidragit till att man har slagit ihop förbund som man inte skulle ha slagit ihop om man följt någon annan princip. Alltså ta textilindustrin då, du hade ju textilarbetarförbund och så hade du skrädderiarbetarförbund och sko och läder och så vidare. Och så småningom så slår man ihop det där till ett beklädnadsarbetarförbund. Men det blir ju svagare och svagare när beklädnadsindustrin flyttas först till Finland och sen till Portugal. Och då slår man ihop beklädnads med resten av fabriksarbetarförbundet med helt annan typ av verksamhet i industrifacket som sen gick upp i Metall. Alltså man kan inte hitta någon princip som gör klart för varför det är logiskt att beklädnadsarbetet ska vara med i samma förbund som Metall. Va? Utan den avgörande tanken här, det är att vi ska ha starka förbund. Det är det LO vill ha. Sen är det inte alla som har gått med på det. Det är så här, om du tittar, 14 fackförbund i LO. Musikerförbundet, 2000 medlemmar. Men vad gör de där? Alltså, varför inte de i teaterförbundet? Det är ju, men det är ju TCO. Eller då målarna och elektrikerna som jag tror kan irritera de som söker sig till en logisk organisationsplan. De vill ju att de ska gå in i Byggnads, men gör de det så är de tvungna att flytta över en del av sina medlemmar till några av industrifacken också. Och det vill inte de. Va? Och då får du den problemet att en elektriker kanske har en viss lön och vissa arbetsvillkor om man jobbar i byggnadsindustrin och en annan lön om man jobbar i en verkstadsindustrin. Va? Det där kan vara knepigt. Va? Men det är ett förbund som faktiskt hänger ut som jag tror att lyssna nyorganisatörer kommer att kasta sig över. Det är ju Pappers. För du har GS-facket, va? Där har du den här produktionsprocessprincipen gestaltad och långsträckt. Alltså det är skogsarbetare, det är sågverksarbetare, det är träindustriarbetarna och sen är det den grafiska industrin, de här gamla typografer, litografer och bokbindare. De är med i det samma fack. Men det är en lucka i produktionsprocessen. Pappersindustriarbetarna, varför inte de med där? LO kan inte tvinga ett förbund att gå upp i ett annat förbund, men jag tror att de här som ska planera organisationen, de kommer att föra ett resonemang om det här.
Ja, och därmed blir det dags att lyssna på ytterligare en person.
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare.
Torbjörn Johansson, han leder den grupp inom LO som ska presentera en ny organisationsplan till kongressen 2024. Så, hur går det arbetet till?
Ja, det är ett stort arbete, det är ett av de större vi har. Det börjar ju egentligen med att vi har intervjuat alla förbund, hur de ser på sig själva, hur de ser på gränsdragningarna som de är involverade i och så vad de tycker behöver förändras. Alltså varannan eller var tredje kongressperiod behöver man ha en sån här genomgång för att uppdatera, förfina lite, för det sker saker under resans gång och samtidigt hålla fokus just på ordning och reda och göra så att den här, hur vi delar upp kartan och tårtbitarna så att de är funktionella och fungerar bra för förbunden. För att om det inte fungerar för förbunden, då tappar vi i möjlighet helt enkelt att täcka arbetsmarknaden med kollektivavtal, för det är egentligen det handlar om.
Mm, vad är de största utmaningarna då?
Att få alla att vara nöjda och lyckliga, för att varje förbund har ju en självbevarelsedrift som innebär att oj, det här frågan är den viktigaste för oss och ingen annan får ju komma in i närheten av våra yrkesgrupper så att säga, eller våra arbetsplatser. Så att det där är ju det stora problemet, att liksom tillåta att andra får sånt som är bra och kanske också inse att allt ska inte jag ha. Om man tittar på organisationsplan så är den ju fylld med gamla texter, beskrivningar av jobb som inte ens finns längre. Flottare till exempel och snäckskalsfabriker. Den är fylld med såna här konstiga titlar som ingen egentligen vet vad det är. Men, och bara att få sätta sig ner och göra moderna namn på de här yrkeskategorierna och göra så att det känns uppdaterat är en skräckslagen upplevelse för alla förbund. Men grejen är ju att eftersom jag har hängnat in den med olika namn på yrkeskategorier och saker, och när det dyker upp nya företeelser, vilket det gör hela tiden egentligen, så måste vi vara snabba och skruva in dem så att vi får ordning och reda, att något förbund liksom tar på sig, aha, det här är mitt område, då ska vi ut och organisera. Det är ju möjligheten att växa och få mer medlemmar. Så att, men det är väldigt lätt att säga att man är där man är trygg, att man liksom håller sig där. Och det här är ett av de uppdrag vi har. Liksom. Hur gör vi så att vi håller oss vitala? Vi tog ju bort strukturplanen ur organisationsplanen. Och det, strukturplanen innebär att man säger de här förbunden borde finnas på sikt, som man liksom försöker dela upp och fortsätta minska förbunden. Men där någonstans bör man inse att det kanske inte går att minska mer. Alltså, hur många förbund vill vi vara? Vill vi vara 2, 3, 5? Och jag tror självinsikten hos LO blev liksom att okej, blir det bara 2 förbund, då behöver man inte ha något LO. Vi har ju ett antal yrkesförbund, även om vi officiellt skulle avskaffa dem, så har vi ju, alltså, i och med att vi bort strukturplanen, så har vi målare och elektriker kvar som förbund. Det är ju varsin yrkesförbund egentligen, och de hade vi bestämt att vi skulle plocka bort, men nu har vi sagt att de får vara kvar tills de upplever att de själva har ledsnat på ett eller annat sätt. Om vi inte städar ordning på det som under tiden liksom kanar, så kommer ju inte planen fungera om ett antal år, så att säga. Så att det handlar hela tiden att hålla ordning. Alltså det är som en trädgård, man får sköta om det. Man måste ju kanta rabatterna och liksom fylla i lite jord här och där och se till så att det är fit for fight.
Ja, det säger alltså trädgårdsmästaren Torbjörn Johansson, som i egenskap av avtalssekreterare leder den pågående organisationsutredningen inom LO. Men låt oss nu återvända till Claes Åmark, för han vill lägga till ytterligare en anledning till varför det här med gränsdragningar är en så viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Det är ju så här att SAF och LO väljer båda kollektivavtalslinjen, och det är ju alltså 1906, och det stärks fram mot 1920, då är det klart. Och sen då Saltsjöbadsavtalet har jag funderat över, för att när man läser själva avtalet så står det väldigt lite i det. Hur kommer det där sig? Och då jag lanserade då förlängelsen idén om att det finns ett hemligt tilläggsprotokoll. Och i det tilläggsprotokollet så står det att då man ska sluta med konflikterna, och sen blir det så att LO får uppgift att driva in småföretag som inte vill vara med i organisationen och tvinga dem att skriva på hängavtal så att de inte kan konkurrera med lägre löner. Och Arbetsgivarföreningen får i uppdrag att gå hårt åt syndikalister och kommunister, de som inte följer LO-ledningen. Det där är en ömsesidig förståelse. Och idag, vad är den största problemen idag när det gäller så här på svenska arbetsmarknaden? Det är byggbranschen med underentreprenörer och arbetare från andra länder och inga avtal och gud vet vad. Och då såg jag på Rapport igår hur Byggnads strejkade utanför Näringslivets hus. Och vad höll de på med? Jo, de ville driva in de organiserade arbetsgivarna i arbetsgivarorganisationen. Det var vad de demonstrerade för. Det funkar fortfarande så.
Okej, så frågan om rationell organisering av arbetsmarknadens parter är alltså i högsta grad aktuell än idag. Men vad hade då Fritiof Ekman sagt om dagens situation?
Ja, jag tror att han skulle i huvudsak vara nöjd, för att vi har ju ändå fått en rationalisering av LOs förbundsstruktur. Det har varit hur många förbund som helst i Sverige, och en sån organisationsstruktur skapar stora problem, och man kan misslyckas med reformeringen av en stor fackföreningsrörelse, men i Sverige så har man lyckats väldigt långt.
Ja, det säger alltså Claes Åmark, som hjälpt oss att förstå det budskap till framtiden som Metalls ordförande Fritiof Ekman spelade in för över 90 år sedan. Du har lyssnat på ett avsnitt av Dagens Arbete, Historia. Jag heter Jonas Nordling. Berätta gärna för vänner och bekanta att den här podden finns. Och du, glöm inte att prenumerera i din spelare, så missar du inga framtida avsnitt. Vi hörs!